Du lyssnar på boken Tiranas hjärta, skriven av Vaitim Statovci, översatt av Camilla Frostell och inläst av mig, Oskar Pöysti. Ibland hotas sanningen av fakta. Amos Oz, en berättelse om kärlek och mörker. Guds revben. Rom 1998. När jag föreställer mig min död är dödsögonblicket alltid likadant. Jag är klädd i en enfärgad skjorta och byxor i samma tunna tyg, enkla att ta på, och att dö är lika lätt som att gå i en svag utförsbacke. Det är tidig morgon och jag är glad. Känner samma lugn och lycka som efter de första tuggorna av min favoriträtt. Jag är omgiven av vissa människor. Inga jag känner än nu, men en dag kommer jag att göra det. Och jag befinner mig på en viss plats. Jag ligger i en sjukhussäng i enskilt rum. Det är ingen som ligger och dör i en säng bredvid. Ute kravlar sig dagen långsamt på fötter som en gamling som trillat omkull hemma. Vissa ord uttalas av dem jag älskar mest. Och när min hand blir vidrörd på ett visst sätt och någon på ett visst sätt kysser min kind, känns det som det hem jag har byggt omkring mig, som ett heligt tempel. Sedan lägger organen av ett efter ett och kroppen slutar fungera. Hjärnan skickar inte ut några signaler längre. Blodcirkulationen upphör och hjärtat stannar. Obevekligt och ofrånkomligt. Och så finns jag inte mer. Istället för min kropp ligger där bara hudvävnad och innanför den vätskor och ben och organ utan mening. Och de plagg jag har klätt mig i, tyg som inte längre följer organismens rörelser. Jag är en man på 22 år och emellanåt beter jag mig som den bild jag har av en man. Jag heter Anton, eller Adam, eller Gideon. Det som för tillfället låter bäst i mina öron. Är fransman, eller tysk, eller grek, men aldrig alban. Och jag har ett visst sätt att gå, som jag har lärt mig av min fars exempel. Bredbent och tungt vaggande. Medveten om hur jag bär upp bröstkorgen och axlarna och med spända käkmuskler som för att försäkra mig om att ingen ska göra intrång i mitt revir. Och då brinner kvinnan i mig på bål hela dagen. När jag sitter på ett café eller en restaurang och kyparen kommer med notan utan att undra varför jag äter ensam, ligger hon där och brinner. Och när jag upptäcker något fel med maten och skickar tillbaka den ut i köket eller när jag går in i en affär, vilken som helst, och de kvinnliga biträdarna genast kommer emot mig, flammar bålet upp igen. Och kvinnan i mig tar plats i den obrutna ordning som skapades när man talade om för oss att kvinnan har fötts ur mannens revben, inte till att vara man, utan för att stå bredvid på mannens vänstra sida. Emellanåt är jag en kvinna på 22 år och beter mig som någon kvinna jag gillar, Amina eller Anastasia. Namnet spelar inte någon roll. Och jag rör mig som jag har sett min mor göra. Jag går utan att hälarna nuddar marken och jag säger inte emot männen. Jag har lagt på foundation och pudrat mig. Sedan fortsatt med ögonen, använt kajal och ögonbrynspenna, ögonskugga och mascara. Satt in blå linser för att få fram effekten av på nyttföddhet. Och de gånger brinner mannen i mig verkligen inte på något bål, utan följer med mig ut på stan. Men när jag går till samma restaurang och beställer samma mat och framför samma klagomål, tar kyparen inte anrättningen tillbaka till köket, utan förklarar att köttet är precis så genomstekt som det ska vara. Och när han kommer med notan ser han på mig som på en omyndig, medan jag rotar fram plånboken ur axelremsväskan och ger honom det belopp han vill ha. Varpå han försvinner ut i köket med ett tack som i förbigående. Mannen i mig vill följa efter. Men en blick på mina kläder, den svarta sommarklänningen och de mörkbruna pumpsen får mig på andra tankar. Det skulle inte passa sig för en kvinna att göra så. Och jag går min väg, ut på gatorna, där de italienska männen hojtar och visslar efter mig. Och det kan få mannen i mig att börja svära åt dem med dov röst. Och då slutar de och håller upp händerna framför sig, som om de står öga mot öga med en motståndare.